Hej gänget och välkommen tillbaka efter juluppehållet. Jag hade faktiskt förutspått en ganska fullproppad december. Jag hade två stora inlämningar i två kurser i masterprogrammet i emotionspsykologi som jag går. Och skolan tar ju inte ledigt över jul utan de här skulle in. Och för att vara förutseende, jag tänkte jag ska vidga mitt toleransfönster, jag ska fylla på. Så jag hade planerat in ganska mycket luft i januari, men du vet, livet håller ju inte alltid med planer. Så det blev inte som tänkt. Min son, om du följer mig på Instagram så vet du att min son, han fick en rejäl hjärnskakning. Vi var flera vänder på sjukhuset och det tog nästan en vecka för honom att bli återhämtad och att vi vuxna kunde andas ut. Och sen så andades hans immunförsvar ut eller liksom slappnade av och då kom förkylningen. Så det var typ 2 veckor utav januari som försvann där. Och sen så helt plötsligt så är vi sista dagarna i januari. Det känns som att jag sätter mig ner för första gången och slappnar av sen 2024. Och det är i de här lägena som jag är så oerhört tacksam över att jag har tränat upp min motståndskraft. Att jag inte gav upp. För det har varit en väldigt lång resa med mycket arbete och det känns tungt och hopplöst vissa perioder, som att så här, varför försöker jag ens göra någonting bättre, varför försöker jag ens må bättre, jag mår skit, det är bättre att stanna kvar här och inte hoppas, men jag har liksom så här, jo, jag kan må bra, jag kan hitta ett tempo, jag kan hitta ett sätt, jag kan hitta ett liv där jag får känna, jag har liksom inte riktigt kunnat, du vet, ibland de här hur vi vill må, det går kanske inte alltid att sätta ord på, men jag har haft en förnimmelse att så här, det här är vad jag kalibrerar mot, det här är vad jag tror kan vara min allmän känsla. Det här jag tror kan vara mitt liv. Och att jag har kommit dit. För när det blir så här mycket och när det blir oväntat och överväldigande och skitjobbigt, så okej, jag har förankring i mig, i den kvaliteten som jag vill ha. Och sen så möter jag livet och utmaningarna och kan stå kvar. Det är klart att jag blev rädd och ledsen och trött och alla saker. Jag är fortfarande människa, men jag känner mig liksom inte knockad, jag känner mig inte avkastad utav båten eller surfingbrädan eller vilken liknelse vi nu är i, utan så här, okej, här är jag, det här är jobbigt, nu gör vi det här. Och samtidigt som jag säger det så har jag liksom inte gjort det själv, jag har fantastiska relationer, jag har min fantastiska man och hans föräldrar, mina svärföräldrar. Jag hade inte kunnat gå igenom det här och så förankrad i mig själv om jag inte hade haft så stöttande, pålitliga, trygga, fantastiska relationer, också mina vänner. Men samtidigt som jag säger det här så vet jag ju att jag har arbetat hårt för att få de här relationerna. Jag har tränat på gränssättning, jag har tränat på att identifiera mina behov. Vad behöver jag, vad vill jag ha? Kommunicera det och sen, okej, de relationerna som inte vill eller kan ge mig det här kanske inte är relationer för mig, så verkligen de här processerna har varit liksom parallella och stundvis överlappande, att stärka mig själv i mig själv så att jag kan stärka mina relationer, välja relationer som också stärker mig själv. Och som jag sa så har det här krävt ett enormt arbete. Jag har gjort, jag har prövat, jag har tagit en paus, jag har fyllt på, jag har återhämtat mig och sen gett mig in igen och doserat små steg som jag ser tar mig framåt. Jag är så tacksam över resan och att jag är här nu. Det är inte så att jag är klar och sen jag behöver aldrig mer tänka på det här eller reflektera eller jobba med det intentionellt, utan jag fortsätter träna för resten av livet. Och det är det som är grejen, men nu känns det inte jobbigt eller tungt eller överväldigande, utan det här är en del av livet. Och det här tangerar ju på vad jag och dagens gäst pratar om. Så för några veckor sedan så delade jag en post, eller var en story, om att fylla på vid exempelvis depression eller utmattning var det. Att vila är inte det enda som behövs, utan behöver också fylla på. Och jättemånga, när jag öppnade Instagram dagen efter så översköljdes jag av DMs i inkorgen. Jag vet inte hur jag fyller på. Jag vet inte vad som är kul, jag känner typ inte igen mig själv. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte var kul förut. Hur gör jag det här? Och sen hade jag intervju med Kristina Andersson, dagens gäst, och sa att det vi har tänkt prata om, får ta en liten paus, vi behöver börja det här med lycka. Kristina Andersson som är legitimerad psykolog. Hon har doktorerat vid Instituten för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Hon är bland annat författare till böcker som Compassion-effekten, Compassion-fokuserad terapi och yogahjärnan. De flesta av oss känner henne, eller du kanske har kommit över hennes böcker, så det hon liksom har skrivit mest om är självmedkänsla, men håller nu på att skriva också om förundran och om glimmers, alltså motsatsen till triggers. Så det var ju det är i hennes område, och flera som skrev berättade också att nästan ingenting känns roligt längre. Att det här med att kanske fylla på, vad betyder det? Förundran eller självmedkänsla, det här låter frummigt, och hur ska det hjälpa mig att bli glad? Eller liksom att allting kändes svårt och okonkret. Och det är vad jag och Kristina försöker ge dig idag. Ett konkret samtal om hur du kan förhålla dig till, arbeta med, förundran, med självmedkänsla, för att fylla på och öka känslan av att saker är roliga, fyller dig med glädje. Och det är en av de viktiga sakerna också som jag vill säga, verkligen stanna kvar och lyssna på det här. Det kommer i den senare delen, men när Kristina pratade om att om du känner att livet är tungt, det är mörkt, du har svårt att känna lycka, då är liksom nästa steg är inte att känna lycka. Det går inte från tungt, mörker, till lycka, utan då kanske nästa steg är lättnad. Och sen så kanske vi kommer till och sen så kanske kommer till nyfikenhet, eller kanske ett intresse, och sen kanske kommer glädje. Att det är en stegvis process, att det är grader, inte ett eller noll, svart eller lite binärt. Och sen så försöker vi verkligen ge dig konkreta förslag förankrat i vetenskap och klinisk erfarenhet, hur du kan stärka din självmedkänsla och hitta små stunder av glädjer och lycka, eller lättnad kanske till en början, även när livet skaver. Och show notes, alltså mer information om länkar för kanske böcker eller dokumentärer eller så för det här avsnittet. Och alla avsnitt finns nu på veronikalovenbok.se/pod. P-O-D. Så för de avsnitten jag pratar själv, exempelvis nummer 31 och 32 om nervsystemets utveckling och nervsystemets reglering, så ligger ombearbetade manus och alla länkar till mina källor, typ vetenskapliga artiklar och studier och sånt, ligger i show notes. Så efter det här avsnittet så surfar du in på veronikalovenbok.se/pod, P-O-D. Men innan det, först nu, så lyssnar vi på samtalet med Kristina Andersson. Hej och välkommen, Kristina.
Tack.
Vi hade ju en plan, vad vi tänkte så här, ja men ungefär det här ska vi prata om. Och sen så idag så öppnade jag min Instagram, och igår så delade jag om DN, hade ju skrivit en forskare här om att vila inte alltid är det bästa sättet att liksom behandla eller jobba med utmattning, utan vad är kul, vad är lycka, fyll på, vad är du sugen på, eller vad liksom fyller det med glädje. Jag delade det här i storiesen i morse. När jag satte på mobilen så hade jag typ aldrig haft så många meddelanden någonsin när jag vaknar. Att det är så många som uttryckte att de vet inte vad som är kul längre. De känner inte att någonting är kul. De kan inte komma ihåg, minnas vad de tyckte var kul längre. Och när du och jag då ringer varandra, hej, och ska ta igång det här samtalet, så har du sett de här storiesarna. Och vi känner att det tangerar ju lite i det vi hade pratat om, att vi skulle prata om. Men jag lämnar det där, så att ni som lyssnar vet att vi är på väg dit. Och allt det du och jag har tänkt prata om kommer liksom att jag tycker om det engelska ordet encapsulate. Att det kommer liksom inkapslas knyta an till glädje på något sätt. Vad tänker du om den inledningen?
Ja, nej men precis. Och det vi båda jobbar med är ju att lägga kanske en grund för att kunna föra in glädje i sitt liv trots alla svårigheter och smärtsamma händelser som kanske har pågått eller pågår.
Mm.
Det tänker jag kan vi prata om.
Ja, och på tal om smärtsamma upplevelser. Okej, det var väldigt, väldigt starkt. Men jag tog det som en segue. Så märker jag när jag börjar förbereda inför mitt samtal att min granne håller på och river sin altan. Så, jag har försökt liksom vända mig bort från, jag tror att min mic bara fångar upp mitt ljud, men så, jag tänker, ni som lyssnar, det här är ju livet. Jag har en granne som river altan, du har en hund som ibland behöver lite uppmärksamhet. Så vi får se vilka ljud vi får med oss i det här samtalet. Men för de som inte känner dig så som jag känner dig, vill du presentera dig själv?
Jo, jag kan säga lite kort. Jag är ju psykolog, utbildad psykolog. Och har jobbat väldigt länge som det. Men utöver det så skriver jag en del böcker om nervsystemet. Det som vi gillar båda två. Hur vi kan förstå och skapa hälsa via känsloreglering. Och egentligen ska jag väl säga, min ingång i psykologi har ju varit att först förstå, vad är lycka? Och ett svar på hur blir jag lycklig var via självmedkänsla. Så att jag spenderade så många år att kartlägga vad är självmedkänsla och vad innebär det att ha ett compassion-förhållningssätt till livet. Och sen har det där fortsatt. Så därför såg jag också fram emot det här när du la det här temat då, vad är kul? För att jag har liksom spenderat då den här tiden av att ta fram program, forskat på självmedkänsla och när jag har känt då att när man har självmedkänsla, när man liksom kan applicera det, även om det är en muskel så vet man att den finns, så har jag liksom gått vidare nu och skriver väldigt mycket om hur man kan träna upp positiva känslor såsom glädje för att skapa välmående. Så jag tänker det kommer vi då kunna prata om. Så att jag ägnar mitt liv ganska mycket åt, i likhet som dig tror jag. Alltså, man läser forskningsartiklar, man tar promenader med sin hund och man spenderar tid lite i naturen och sen försöker vara en positiv kraft för andra också. Att det kan också hjälpa en själv att må bra.
Mm. Och jag tror för min del så har jag märkt att jag ibland inte har värderat det jag tycker är kul som att det godkänns av någon annan att vara kul. Alltså att jag borde tycka någonting annat är kul, eller jag borde ha kul som andra har kul, eller jag borde finna glädje i sånt som andra finner glädje, eller det som ger mig glädje är inte tillräckligt, som du säger, att så här, jag tycker att det är jättekul att läsa vetenskapliga artiklar. Alltså jag brukar säga, jag är inte en rolig människa, jag är en nördig människa, och jag förstår ju att liksom de två är inte dikotoma, de är inte motsatser, men att så här, att nörda, det här väcker min, bara att läsa mig mer om någonting och saker hänger ihop, det, alltså jag går ju igång på det. Och när jag kunde finna självmedkänsla och acceptans i att det här är jag, det här är något som fyller mig med glädje, inte bara, jag tycker det är jättekul att busa med min son och leka med min man och brottas med min hund och åka pulka liksom också, men jag tror att för mig har det verkligen hjälpt att vidga begreppet av vad som kan ge glädje, men också och nyanser av att glädje inte bara är apgarv nu, vilket ord, men alltså att garva eller apskratta, utan att det kan också vara en liksom, kanske en lite mer lugnare form och så. Hur tänker du kring det?
Ja, nu då när jag min kommande bok som handlar om glädje så har jag liksom verkligen fördjupat mig i det. Och i de här sammanhangen, när man rör sig kring psykisk ohälsa och man kanske upplever en nedstämdhet eller hög ångest och stress, då handlar glädje mycket mer om att få en känsla av tillfällig lättnad. Det är liksom grunden och en känsla av kontakt, en samhörighet. Så det hör inte alls ihop med kanske ett mer dopamin, starkare euforikänsla. Utan att det spektrat av glädje är då mer en känsla av att nu i den här stunden när jag gör det här eller tänker på det här, då känner jag att livet känns okej.
Okay. Mm.
Och det tror jag är viktigt att odla. Så att man har fler och fler stunder av att livet är okej. Fast det samtidigt kan vara oerhört svårt.
Mm.
Och det är det som jag skulle säga är en skillnad mellan att vara lycklig. För att jag har nog, alltså jag kan känna att jag längtar kanske efter att få säga det. Så, åh, jag är totalt lycklig. Och samtidigt så inser jag att det kanske inte är möjligt på grund av att lycka då, som jag betraktar och definierar det, är mer att det består av att man har ett liv med många olika faktorer. Och kanske om jag ligger högt på alla de här faktorerna, då skulle jag nog skatta att jag är lycklig. Men jag inser att det kommer kanske inte att vara så. För det händer att någon som man håller kär går bort, eller man känner inte att man hittar det man vill göra i livet, eller det kan vara massa såna här saker som gör att man ligger inte högt på de alla parametrarna. Och då blir det så, man gör sig själv så illa om man strävar efter det. Men det som är möjligt att sträva efter är ju att sträva efter att få en stunds lättnad, en stunds glädje med någon. Det är ju kanske att skratta med sitt barn, eller skratta med sin partner, leka med sin hund, eller känna en lättnad av att höra fåglar kvittrar. Så det är ju möjligt att sträva efter.
Och någonting som resonerar jättestarkt med mig här, det som kommer upp, jag ser saker i bilder, det är när du säger vad är rimligt att sträva efter. Och när du pratar om liksom lycka på alla de här områdena, jag ser nästan som så här kolumner, att så här, maxa 10, maxa 10, maxa 10. Så undrar jag ifall någon någonsin maxar 10 på alla, eller ifall det är ett olevbart ideal som vi liksom matas med.
Ja, alltså jag tror det. Om man ser på lycka på det sättet, då tror jag då får man ju bara säga så här, grattis till den som har det liksom. Men jag tror att det kan vara svårt, och det skapar olycka. Men liksom samtidigt så tror jag att det är bra att sträva efter en slags harmoni, och hur man då tar hand om hur man möter alla de här dimensionerna i sitt liv. Och det är därför då det som jag har forskat på nu senast också, det här med självöverskridande känslor. Och den subkategorin av positiva känslor kan också ge ett svar i hur hanterar jag då kanske att jag vill ha kapacitet och mod att försöka öka någon, om man pratar en stapel eller ja, liksom det handlar inte om att man bara ska acceptera på ett sätt så här, jaha, så här ser det ut, jag är inte en lycklig människa, utan det är mer, det blir lite mer så här, perspektiv, hur man kan förstå saker och ta sig an saker. Men vi kan ju gå in mer i detalj kanske, så det blir mer konkret för alla som lyssnar.
Då, jag ska hålla koll på mina tankar här. Självöverskridande känslor och konkret att ta sig dit. Aha. Men om du vill bara exempel förklara vad självöverskridande känslor.
Ja, det är en subkategori inom positiva känslor. Och de har som syfte att skapa trygghet och samhörighet. Så att när man har pratat tidigare om självmedkänsla eller compassion, tacksamhet, kärlek, förundran, då hör det till den här subkategorin och bidrar till att vi blir trygga som individer. Och när vi är trygga så får vi tillgång till all annan kognitiv potential också. Så att det är inte enbart att vi ska stanna där och bara vara trygga, utan det möjliggör all annan jag tänker kontakt med världen, vad man vill skapa och så. Så det är ju ett område som kommer, och det är det som har varit så intressant just med nervsystemsregleringen. Att det är ju en väg, mycket det, till att om man upplever att man är stressad och mår psykiskt dåligt, så finns det ju en obalans. Och då är det ju ett sätt att reglera den obalansen genom att öka upp lugn och ro och trygghet.
Mm.
Och där kommer ju då, om man vill jobba mer psykologi, alltså med de teknikerna för att öka den balansen i nervsystemet, så kan man jobba då med att stärka sina självöverskridande känslor utöver kanske mer praktiska rörelser och andning och så.
För det som jag associerar självöverskridande känslor till är just förundran, alltså kärlek och samhörighet andra också, men just hur svårt det är att vara i hotsystemet när vi känner förundran. Att när jag hänförs av små snökristaller på den här väldigt ledsna busken utanför mitt fönster. Men jag kan verkligen se och vara närvarande i kristallerna. Då, jag kan ju, alltså, kroppen kan inte känna stress samtidigt. Nervsystemet kan inte vara i stress och känna förundran. Så att det finns ju sån kraft i den närvaron, tänker jag.
Mm. Ja, och då, det är det här jag också då tycker är spännande. För det är så lätt att man då slår på sig själv eller kanske blir självkritisk. Mm. För att man vet att alla de här sakerna jag pratar om, tacksamhet och förundran och det vi, ja men sådär, och samtidigt då, och glädje liksom, då känner man såhär, ja, jag vill ha allt det där, men jag känner inte, eller
jag känner inte.
Då är det så här, och då hamnar man ännu djupare och sen tar man till sina säkerhetsstrategier eller undvikande strategier som gör att man kanske självskadar till och med, att man går till det i jakten på att man egentligen vill ta hand om sig. I och med att jag jobbar också i psykiatrin, så det kanske jag inte har sagt, men jag har jobbat länge på olika vårdnivåer, så att jag har ju sett nivåer också av självskada, liksom allt från akut suicid till att man kanske pressar sig för hårt i jobb. Det är olika former. Så att det, men i vilket fall då, så det som är bra med förundran är också att förstå lite så här dess syfte. Och att ibland kan man ju kanske söka förundran för att skifta tillstånd utifrån sorg. Men ibland kan det också vara att man söker förundrans upplevelser för att man vill känna samhörighet. Så att det är, eller om man upplever att man har ett problem. Och det tror jag kan vara en bra ingång för många. För att när man lider och har det svårt, då blir man väldigt mycket in i sig själv. Det är automatiskt. Så att det är till för att säga, okej, kan jag lösa det här nu så att jag kan få bli utåtriktad och härlig? Liksom. Men då kan man genom att utsätta sig faktiskt, eller försätta sig kanske man ska säga, att om jag placerar mig någonstans där förundran kan vara möjlig att uppleva, då kan ens problem bli mindre. För att förundran har den effekten. Och då kanske man inte direkt ska känna eller söka efter, okej, känner jag glädje nu?
Mm.
Eller känner jag att jag kan släppa mig själv? Utan det kan vara att man har, på något sätt har man bestämt sig för att de här iskristallerna, de är vackra. Och så kanske man bara är där ett tag, faktiskt, som du säger. Man måste ändå, det är en övning också i sig med uppmärksamhet, att välja att placera sin uppmärksamhet. Det är ju liksom också ett steg i allt det här. Och sen är man där, och sen märker man efter ett tag, ja men det är lite lättare nu. Jag är inte helt upptagen av det som äger mig, till exempel om ett problem kan verkligen äga en. Så då kan man liksom mer tänka att man kan ha förundran som en vän vid sin sida, för att det kan hjälpa en med vissa specifika saker.
Mm. Och bara för att sammanfatta och bygga vidare på. Jag jobbar ju inte inom psykiatrin. Jag har jobbat mer liksom med klienter, vanliga människor med vanlig psykisk ohälsa, vad det nu betyder, men inte på en klinisk nivå. Mm. Och en del som har precis kommit tillbaka från utmattning och känner att orken har inte riktigt matchat med viljan. Att viljan är ju, jag vill så mycket, men orken har liksom inte hängt med i att viljan ökat igen. Eller med personer med depression som då har gått liksom hos vården, men har inte kommit vidare. Och igen så finns viljan. Viljan vill så mycket, vill snabbt framåt, vill ha stora förändringar. Men att känslan att känna glädje hänger inte i kapp. Och jag tänker, det som du sa som jag tycker är så kraftfullt och verkligen vill lyfta upp igen, att steget från adhedonia, alltså att inte känna glädje, till att känna vad vi tänker på som glädje, det är inte ett steg, det är ganska många steg. Det är liksom en väg, och då som du säger, okej, men första steget på den här vägen kanske är att känna lättnad, eller minskad obehag, att så, och sen så lättnad, och sen så kanske till med neutralitet, och sen så kanske lite positivitet, och sen så kan, alltså, glädje, att vi tänker mer på det som en skala än så här, från inte glädje till glädje, det är ett för stort hopp.
Ja, alltså det är precis som man bygger, alltså det här är ju en så här En klassisk jämförelse, men jag säger den ändå. Men det här att bygga muskler eller bygga kondition också. För att man måste tillåta sig att göra sin kropp responsiv för de här känslorna. Och precis som man måste göra sig mottaglig för trygghet också. Man kan ju inte forcera tillit, man kan inte forcera trygghet. Det är liksom, man måste välkomna in det och göra sig redo. Men jag kan väl känna igen det där. För jag hade en sån upplevelse till och med bara i morse. Där jag kände så här. Och nu bara vill jag så mycket. Det är som att jag hade en orkan på insidan av så här starka känslor. Och samtidigt kände jag att. Nej, fast det är vissa faktorer i mitt liv som gör att jag behöver. Lite bida min tid. Jag behöver ta det varsamt. Så det är verkligen en energi. Som man behöver vara med. Så att mycket av det här är ju att bygga tillit och varsamhet med sig själv också.
Och jag kan också märka vanligt vid personer som är på väg tillbaka från utmattning. Att dels så finns ju den här rädslan. Tänk om jag aldrig blir mig själv igen. Tänk ifall jag aldrig orkar som jag orkar förut igen. Tänk ifall jag alltid kommer vara trött. Tänk ifall jag ramlar tillbaka och blir utmattad igen. Personer som har fler utmattningar bakom sig. Så då är det ju inte bara det aktuella numåendet som är egentligen, utan det är tankar kring hur det har varit, tankar kring att det inte går tillräckligt snabbt, tankar kring snart tar min försäkringskassa slut, tankar kring vad tänker man på jobbet, tankar kring jag är en dålig mamma för att jag inte orkar mer. Så det är så mycket mer än det liksom faktiska aktuella måendet som spelar in i hur man tänker kring och värderar. Och är vi i det, då igen om vi pratar om nervsystem, så skapas ju ett liksom, stresspåslag, hotsystemet går igång. Och då är det också väldigt svårt att känna lättnad eller glädje.
Mm. Och det är just det där att när det är massa saker, då behöver man ju identifiera att man är i sitt hotsystem. Och då kommer det liksom bara föda ännu mer. Det är som att en orkan igen på något sätt av ångest som tankar kan fånga upp. Och där att man kan öva på då att stoppa det. Och där hjälper det med självmedkänsla, så kan det vara ett sätt. Eller att man hittar de här metoderna för att vara snäll med sig själv faktiskt. Att det är på riktigt på ett sätt, alltså de här rädslorna. Och samtidigt vet vi också, för jag jobbar väldigt mycket också med utmattning i mina dagar. Och att det är liksom, man blir inte den man har varit. Alltså det är också en sorgebearbetning i det. Alltså det är den här kampen. Och det är också som att våga öppna upp för något nytt. Den kraften igen, att man pratar kraft eller igen. Att så här, och att sörja det liv som kanske inte blev.
Mm.
Så det är därför just så mycket av de praktiker man gör är ju också för att möta sig själv. Och träna sitt sinne. I att också fånga alla de här aspekterna som du nämnde. Det är så många, men det är sant. Men det är, och man behöver ta sig an dem.
Mm.
Kanske en i taget liksom.
Kan du ge exempel på, nu förstår jag att det blir väldigt liksom taget ur sin kontext. Och det kanske inte kommer till sin fulla rätt så här i samtalet. Men kan du ge exempel på en övning eller som man kan pröva på i den här situationen, jag känner att jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad som var kul. Jag känner att ingenting är kul. Jag känner mig stressad över att, som du säger, jag vet ju att jag ska tycka den här jävla kristallen är förundran, men jag känner inte förundran och sen så är jag dum. Gud vad jag måste ha misslyckats. Jag måste vara den enda personen i hela världen som inte kan lyckas känna förundran. Och nu har det gått 5 minuter, jag känner ingenting. Okej, vad kan vi göra för att skifta förhållningssätt? Vad kan vi göra för att bryta den självslående spiralen?
Mm. Något som kan hjälpa det är att tänka tillbaka lite på när man var liten. Alltså vad tyckte man om? Alltså det kan vara en väg. Sen så är det ju det att man kan, när man är i ett lite lugnare tillfälle också, när man har en bättre stund, då kan man ju ta med sig det här att liksom de här tankesätten var. Vad är det ibland som jag tycker om som gör att man funderar på livets mysterium? För det är igen att man kanske måste förstå vad innebär förundran. Det är liksom så att, och ibland kan det vara en hjälp att man, för det finns 8 teman som man kan titta på just om man pratar förundran. Alltså så här, det kan få vara vissa saker. Men jag tror att beroende på en stressnivå och ens mottaglighet så kan det också vara att man kan behöva jobba med andra saker först. Men man kan alltid prova. Så att det finns ju en övning, dels att tänka på vad man tyckte om för glädje. Men när det gäller förundran så kan man mer kanske ta en så här förundranspromenad. Att öva på öppen blick. Så här, men helt plötsligt händer något. För oftast kommer det lite av en flash. Liksom. Det går inte alltid att jaga en förundransupplevelse. Men man kan ändå ha blicken mot att man väljer att se det som kan vara gynnsamt för en. Än att söka efter det som bekräftar att livet faktiskt är riktigt orättvist och fruktansvärt mot en.
Och där vill jag säga 2 saker. Den andra saken är neuroplasticitet. Så glömmer jag bort den så påminner du mig om att det är dit vi ska. Men just det här med att träna upp, att se, nu har vi fastnat i förundran och jag tycker det är jätteviktigt och jag vill att vi kommer in på självmedkänsla också, men någonting, jag har verkligen lyckats träna upp den, för när jag lämnar min son, jag lämnar på morgonen och mannen hämtar, så går jag och när jag då går från att ha lämnat honom så finns det som en parkering, och där en gång så såg jag att liksom, en bil hade så här backat ut och sen kört iväg. Och då hade det blivit hjärtan i liksom däckspåren. Två parallella hjärtan eftersom det är två det höger och vänster däck. Och jag tänker att så här, först så kunde jag uppmärksamma det. Och sen så kunde jag uppmärksamma att jag uppmärksammar. Så det blir som dubbel boost i att tack för att jag kan se 2 hjärtan i slasksnön. Liksom. Och då, om vi då fortsätter till neuroplasticitet, att du nämnde att självmedkänsla och självöverskridande känslor, förundran, att se det här, att kunna uppmärksamma det, är ju en muskel som vi tränar upp. Eller en förmåga som vi tränar upp via att vi har den här förmågan till neuroplasticitet, att hjärnan är omformbar. Och har vi då hamnat i kanske en period av att se det som bekräftar att livet är skit, att se det som bekräftar att andra är emot mig eller att livet är jobbigt eller att jag har det svårt, då har vi liksom jobbat med neuroplasticiteten på ett sätt som tränar upp oss att ha den här bias eller partiskheten, att se det som bekräftar att allting är jobbigt. Men precis som att hjärnan har stärkt sig förmågan att se det negativa, kan vi stärka förmågan att träna om den så att vi ser det positiva. Men, och nyckelordet här är ju verkligen träna. Och precis som du var inne på muskel, jag älskar den liknelsen för ni, Susanne. Precis som att första gången jag går in på gymmet så känner jag mig svag. Och att jag tränar upp musklerna så kommer det också vara svårt. Och det kanske känns falskt eller konstlat eller krystat att så här, vad kul att se på en snökristall. Eller ja, nu ska jag vara snäll mot mig själv. Ja, men det är inte för att du är falsk, det är ju för att du är ovan. Och den tycker jag är viktig att ta med, att så här, du tyckte det kändes ovant att gå i början också, men du tränade på den och nu tänker du inte ens på att du går.
Mm. Ja, och jag tror just den här kombinationen av, jag kallar det ju som sagt positiv plasticitet, att det är, och jag tror att det du beskrev, nu kommer jag vara lite så här på en teorinivå som är
kör.
Men jag skriver en hel del om gamma aktivitet i hjärnan också, att man får de här flashes, med blixtarna då, av en insikt av att se mer, om man är medveten om att man ser mer, och det är nästan en lyckokick som du beskrev det med hjärtat och sådär, så det tycker jag är kul. Men återigen, för att återigen då värna om det smärtsamma som händer, för livet innebär verkligen svåra saker för oss alla, och några av oss får uppleva mer av det i livet än andra, och så är det. Men att då använda just den här komponenten i självöverskridande känslor som är compassion. Att kunna validera sitt lidande. Det är ju också jätteviktigt innan man hoppar över då till alla de här andra delarna. Så att jag tror det blir som ett slags ett smörgåsbord, om man också ska göra andra liknelser, av att man vet att alla de här sakerna finns. Och att då en strategi blir att ta hand om sitt lidande. Och respektera det. Och samtidigt våga bygga sig en framtid. En fortsättning. Och då kan man behöva de här positiva aspekterna. Att föra in det. Så att det är väl en stor del av det jag har tittat på länge. Liksom, och för att kanske också så att det inte blir lätt att man hamnar åt det här spåret. Att ja, nu ska vi vara positiva. Liksom. För många som är ny och kanske lyssnar på det här. Och har mest börjat uppmärksamma att man lider. För det, liksom, det kan vara nog så smärtsamt för att man har hållit på med alla sina försvar så länge och försökt bara stå ut och överleva. Och sen plötsligt går det inte och så börjar man känna så här, ja, nu har jag modet att möta min smärta. Aha, nu kommer nya direktiv att jag ska liksom helt plötsligt bara vara härlig och stärka mitt välmående. Men, så att man inte har för bråttom. Det tycker jag är jätteviktigt och det är därför jag tror också jag har velat jobba ganska länge inom psykiatri, svår psykiatri, trauma, kombinera trauma med NPF och massa olika substansmissbruk och så vidare. Så att, och det är därför jag nu kan ändå stå vid mitt ord, att jag känner att så här, jag har jobbat på alla nivåer och jag har tagit fram olika program på alla nivåer och därför så finns det ett värde av att ändå stärka de positiva sakerna när man får fatt i tekniker för nervsystemsreglering när inte ens kognitiva förmåga håller? För det är också viktigt att mår man för dåligt, har varit för utmattad eller så, då behöver man kanske mer förlita sig till mer kroppsligt innan man kan börja jobba så mycket med det mentala.
Och här vill jag bara stanna upp, för jag tycker det du säger är så viktigt. Och sen så försöker jag tänka så här, vad skulle en lyssnare tänka nu när vi är här i samtalet? Och många skriver till mig, hur vet jag när jag ska kroppa? Eller när jag säger kroppa, då menar jag använda kroppen. Ja. Kanske för att reglera, kanske röra på sig, kanske andas, kanske gå ut på en promenad eller yoga eller springa. Så vi kroppar eller vi uppmärksammar de kroppsliga sensationerna. Det är att kroppa. Men hur vet jag när jag ska kroppa? Hur vet jag när jag ska tänka? Hur vet jag när jag ska stanna i smärtan? Hur vet jag när jag ska kanske distrahera mig själv? Och hur vet jag när jag ska stärka min självmedkänsla? Hur vet jag? Det är så många olika saker. Och där tänker jag att det är fullt normalt och rimligt att du som lyssnar, du som är mitt i det här, inte vet. För att dels så ges det så många olika rekommendationer och information och så. Men sen handlar det också om att det finns ingen steg 1, 2, 3, 4, 5. Utan det är så, okej, var är du? Hur mår du? Vilken är din erfarenhet? Vilken är din situation? Vilken är din kapacitet? Vad har du för... Har du yogat i 20 år och du har den erfarenheten, men då kanske det är lätt för dig att ställa dig på mattan. Men har du aldrig någonsin rört dig, då kanske inte min första rekommendation är att du ska yoga 90 minuter om dagen. Utan jag tänker att jag vill bara fånga upp den som lyssnar och känner sig, var ska jag börja då? Ja, det beror på, är tyvärr alltid mitt svar. Men min fråga till dig, Kristina, är hur... Det jag brukar prata om är att för att orka stå kvar i smärtan och för att orka möta den och ta sig igenom den. Och det var ju det som också den här DN-artikeln var inne på. Att liksom fylla på med glädje eller fylla på med ork eller fylla på med kapacitet. Att det inte bara är vila som att ligga ner i soffan. Du pratar om förundranspromenad kan ju vara ett sätt att fylla på. Jag får syre, jag får D-vitamin, jag får... där känner jag doften av skogen, jag får röra på mig. Det finns ju så många mekanismer som gör att just en promenad, en förundranspromenad har så många goda effekter. Men jag brukar säga, fyll på för att ha orken att ta sig igenom smärtan. Hur brukar du prata eller rekommendera eller resonera kring att orka med lidandet liksom?
Ja, alltså det är ju... Ja, jag instämmer med dig. Det finns ju inget rätt svar. Alltså det är verkligen... så att har man möjligheter är det ju väldigt bra att sådana här medium finns. Eller medier kanske. Så här att man får stöd, man kan ställa frågor. Man kan söka hjälp. Men ja, att, Att liksom utgångspunkten är kanske vad behöver jag? Vad är hjälpsamt? Vad skulle ställa saker till rätta? Det är kanske sådana riktlinjer, för att ibland kan man ju uppleva så här, men jag behöver faktiskt bara vara hemma. Så här klassiskt, eller liksom, jag behöver slappa lite. Men ibland kan det också vara så här, jag behöver vara jättenoga med min kost för att jag inte ska hamna i väldigt tunga känslor. Och då handlar det inte om att säga jag väljer min kost för att jag ska vara en superhälsoinspiratör, utan då handlar det om att jag väljer min kost för att det kan hjälpa mig att inte vilja självskada. Alltså om vi tör oss i de nivåerna. Eller att jag, alltså att man säger till sig själv så här, jag väljer att gå på gymmet för att det kanske gör att jag kan sova, så att jag får kraft att ha orken att det man är i sin stress, liksom att man kan buffra stressen. Så att det är som du säger, det är, och just det här med skillnad också på mening och glädje, det är ju de här definitionerna på hur man kan också separera vad är lycka. Att lycka kan vara stunder av meningsfullhet. Att man hellre bygger sin tillvaro av meningsfullhet. Jag hade en period där jag skulle försöka odla mycket tomater. För jag tänkte så här, det här är liksom, det här kanske skapar mening i mitt liv. För jag, just där och då under en period kände jag inte att jag var så här jätteglad. Men jag kände att ja, men jag vill vara kanske en person som är nära naturen. Och då försökte jag med det. Mm. För att liksom hålla på. Så märkte jag efter ett tag att när jag kanske mådde lite bättre så kunde jag skratta åt att jag så här, men jag är faktiskt ingen odlare, tror jag. Alltså jag slarvar lite. Och man får inte slarva med att och liksom vattna tomater. Då dör de. Så att det är liksom, så det är såna här saker som kan komma, att man får utforska. Alltså jag tror det är jättemycket det. Och jag kan ju liksom säga det av, ja, men så här, egen erfarenhet. Och du kanske också har upplevt det. Att man, så här, man behöver vara, få fatt i kanske den nyfikenheten av att inte riktigt veta. Och att ibland också kan man ju fastna i något som man tror så här, det här är mitt go-to när jag mår dåligt. Så märker man så här, men det är inte riktigt hjälpsamt. Och då börjar man kanske öppna upp för någonting nytt. Så att ha en öppenhet för att se att hjälp kan komma också. För när man är rädd, då låser man sig också att så här, det här, inget kommer att bli bättre. Inget jag gör. Och man kanske söker det optimala svaret.
Nu! Vänta, oj, stopp, där. Den där behöver vi stryka under och vi behöver säga igen den, vi behöver säga den igen. Man kanske söker efter det optimala svaret.
Och jag kommer ju, men det är väldigt sällan. Så att det är ju där kanske då det här perspektivet av självmedkänsla kommer in, att man så här, man försöker och man känner lite glädje och sen går man tillbaka och tänker så här, ja, men nu sa ju hon att man skulle lyssna på sin favoritlåt och nu gjorde jag det. Nej. Det gav inte samma dos som jag kände igår. Jaha, vad ska jag hitta på nu då? Liksom så här, och då, att inte ge upp i det liksom. Men ändå, som du sa då, att hålla om på något vis. Att man är, jag använder ändå begreppet snäll med sig själv. För att jag tycker ändå det är värdefullt att ha den blicken på sig själv i sökandet av att få ett liv där man trivs. Ja, man kan få ett ganska, alltså just det med optimala svaret eller ett svar som hjälper en stund.
Mm. Och om jag ska försöka sammanfatta någon slags röd tråd till den som lyssnar och känner att okej, vad är nästa steg? Fylla på i någon form. Ibland, så ett, nu är de här inte i någon slags ordning utan bara så här, punkter vi har kommit fram till. Fylla på i någon form behöver inte vara vila, det kan också vara promenad. Mm. Att sänka förväntan och krav, att ha ett optimalt mående eller ett optimalt mål, en optimal aktivitet. Mm. Och skifta från förhoppningen om optimal aktivitet till lättnad. Eller bara någon aktivitet, någon förändring. Men jag tänker också det du har varit inne på. Att. Se till situationen, se till helheten. Och ha tillit till att det går att ändra, det går att skapa förändring. Och att det tar tid. Att det kommer inte hända på en gång. Och att det inte är en, det är inte en linjär, som du säger. Så här, den här gången lyssnade jag på låten och kände så här. Nästa gång jag lyssnar på låten så kommer jag känna samma. Nej, nästa gång så kanske jag känner på något annat. På något annat sätt. Att jag förstår att när man inte mår bra. Allt från att ha PMS till att ha liksom, behov av att vara i psykiatrin. Så hela det här spannet. När vi inte mår bra så vill vi så gärna komma därifrån. Vi vill så gärna byta, vi vill så gärna skifta till att känna bra. Och ibland så vill vi komma därifrån snabbare. Och det är då kanske då vi har det här inre jäkten av att ha okej, jag mår dåligt, nu ska jag ha optimala saker för att ta mig bort från det här dåliga måendet. Istället ha tid att okej, hur kan jag träna på att kanske herberera det här obehaget, herberera att jag inte mår bra. Kultivera tillit till att det här kommer också gå över. Jag kommer komma till en process eller en situation där jag känner lättnad. Eller till och med glädje. Och sen så var du inne på en sak som jag tycker är så viktig. Skillnaden på kanske lycka eller glädje och meningsfullhet. Att kultivera, reflektera över vad känner jag ger mig mening. För där kan jag känna förra året så var det så för mig som uppslukande total nästan överväldigande känsla att jag kände första gången i mitt liv att jag var på helt rätt plats. Helt med en rätt människa på helt rätt plats. Jag var i fas, jag var allting och jag känner det nu också. Att jag liksom har verkligen så här kommit hem till mig själv. Och det för mig, det var det jag försökte säga, men typ kanske en mildare form eller lugnare form av glädje. Men nej, när du säger meningsfullhet, det är precis det där. Jag känner att så här, jag vet vad som ger mig mening. Mening på olika nivåer i livet liksom. Och jag tror att med kontakt med min meningsfullhet så kan jag också ha den här tilliten som förra veckan. Min januari PMS är hemsk. Och det måste jag kanske ska titta på det här med D-vitamin. Det är någonting med just januari PMSen. Då känner jag att ingen tycker om mig. Jag har inga vänner. Jag har inga framtidsutsikter. Jag är sämst. Jag verkligen. Oh! Och sen är jag så här, okej. Okay. Jag kan ändå ha distans till alla de här tankarna och känslorna. Och inse att okej, det här kommer gå över. Det var en mörk och lång vecka. Men jag kunde ändå hågkomsten av. Jag vet hur det känns när jag känner mig förankrad i min mening. Jag vet hur det känns att vara glad. Jag vet att snart kommer mensen och då kommer det här. Och då kunde jag liksom, det kunde ge mig tillit. Och jag tänker för dem som inte ens kommer ihåg. De som känner att jag kommer inte ens ihåg vad som var kul. Jag kommer inte ihåg vad som ger mig mening. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Vad skulle du säga till dem?
Egentligen så är det ju mer att alltså, kanske checka av sin stressnivå. Och också se eller checka av sin smärtnivå där. Alltså emotionell smärta. För att då tycker jag det kan vara bra att jobba med lugnande former av att föra in mer stretchning om man pratar yogaformer till det eller för att sen kultivera, alltså säga till sig själv mer så här, vad ger mig mening? När känner jag att det är värt att leva? Alltså där är det ju ganska tunga frågor men det kommer tillbaka till det. Och sen respektera sina svar i nuet, för att absolut att man kan ha förhoppningar och man ska ha önskningar, men respektera det man har. Det är, tror jag, också en nyckel att få igång. Det kanske vi ska liksom använda så här mot slutet av samtalet att komma in på just att mycket av de här kunskaperna kring självöverskridande känslorna igen. Att det handlar om relationella kompetenser.
Mm, förklara.
Att mycket av det här, nu när man pratar om att man ska skapa sitt välmående, så kan det bli väldigt mycket till ett jag, sitt eget projekt. Och till viss del är det ju det, för man behöver ju träna sitt eget sinne, man behöver lära känna sig själv och så. Men man kan finna mycket liksom, trygghet och tillit och lycka med andra. Så att när man känner att det är tufft, då kan man ju verkligen söka stöd hos någon. Eller att öva på tacksamhet i flöden också. Att uppmärksamma om man tackar sig själv för något man har klarat av idag. Eller tacka för att man har det man har. För det är väldigt lätt att bara se det man inte har. Och att veta då att det handlar absolut inte om att ja, men var lite tacksam nu. Och sen skifflar vi bort allt det annat. För det är väldigt lätt att raljera över de här aspekterna. Men om man gör kopplingen att det handlar om att öva på tacksamhet, uppskattning, se det sköna i tillvaron, för det är egentligen det är, med förundran. Att livet är som ett mysterium. Och det är något vackert i det. Så att när man förstår att det är koppling till trygghet och att det är någonting vi evolutionärt behöver, då får en stund av tacksamhet att man märkte att ja, men jag fick hjälp av grannen att kanske skotta lite grann, eller den hade tagit lite extra kring bilen eller och sådär. Sådär små saker som i sig då kan buffra mot när man känner att man är utmattad, man orkar inte och så vidare. Så att på tal om doseffekt, hur mycket man orkar. För mycket av det vi pratar om idag är ju en slags doseffekt. Och där kan man ju då säga att ibland kan man då behöva öva på. Man märker att man får lite grann av glädje. Det var så här, usch, det här var ju kul liksom. Och sen försvinner det. Och sen är man tillbaka i sitt lite så här skavande tillstånd. Och sen kan man få lite sån känsla igen av kontakt och att livet känns okej när man möter någon som kanske är glad för att man har gjort något och man får en känsla av samhörighet och förundran av iskristaller och sådär. Sen, ju mer man har övat upp det här, då kan man nästan få ett förhållningssätt av tacksamhet, ett förhållningssätt av compassion, ett förhållningssätt av självmedkänsla. Så att man accepterar att livet innehåller smärta. Det kommer göra ont. Det blir att saker och ting inte blir som man vill. Det blir inte som man vill. Och folk kommer att... Man kommer att göra sig illa på livet. Så. Och det finns olika nivåer på hur illa man gör sig på livet. Men vet man då att jag kan välja de här aspekterna av livet då, om det är plasticitet, alltså föra in de kvaliteterna, det kommer att göra det lättare. Så det tror jag kan vara en bra grund för att sen, om man vill liksom få råd kring så här, okej, men hur når jag? Jag vill liksom sätta ett mål och få, liksom, jag vill starta en podcast och få 1 miljon lyssnare liksom. Alltså man ska också sätta mål. Mål är jätteviktigt i sitt liv också. Det är inte bara att hantera allt jobbigt. Så då är det ju igen så här. Så det skriver jag faktiskt om i min kommande bok också, manifestation. Alltså hur skapar man det man vill och öppnar upp för kanske ett wow-tillvaro då. Också utifrån vad man som då kan göra en lycklig typ. Så ja, det var ett långt svar. Det blev långa svar. Det kanske är min grej. Men,
jag gillar långa svar. Jag tänker, det är det som är poddformatet också. Vi har tid på oss med långa svar. Vi har tid att nyansera och brodera ut. Liksom.
Ja.
Jag tänker att vi ska börja runda av. Det här samtalet går inte alls den svängningen som jag hade tänkt. Men det är det. När vi är i stunden så kan det bli som det ska bli. Och det blir jättebra. Och jag är så glad att vi kunde fånga upp det här och det känns värdefullt att kunna nyansera och konkretisera. Mm. Om jag skulle kunna få be om någon reflektionsövning eller övning på antingen ämnet självmedkänsla eller någonting om det vi har pratat om. Skulle du kunna ur din verktygslåda dra fram en övning som vi kan avrunda avsnittet med?
Jo, men jag har faktiskt en som vi skulle kunna prata om. Och jag vill också då, innan jag gör den så vill jag bara säga också så här, tack för att jag tycker det här är jätteviktigt det du gör. Alltså sprida det här. Och att ja, men det är områden som vi båda verkligen ägnar mycket tid åt. Och att jag tycker också det är värdefullt när du delar så här frågor som kommer. Vad är det man sitter med? För att en del också, och det kan jag själv uppleva ibland, man känner sig så ensam. Alltså skammen. Det är ju egentligen det, nu har vi ju som rört oss mot, även om vi har sagt trauma och det kan vara smärta och sådär. Men ibland drivs ju det som gör att det är så svårt, det är ju skammen. Som gör att man hålls tillbaka och känner sig fast. Så att det tror jag också, det är en så stor del av varför man behöver liksom prata om det här. Och att när du säger just att det är många frågor kring de här sakerna, då vet man så här, men man är inte ensam.
Ja, och det var en person, för jag delade ju att i stories att det var så många som hade skrivit in. Då var det en person som kommenterade, jag tänkte skriva och säga att jag inte vet vad som gör mig glad längre. Jag vet inte vad glädje är eller vad ska jag fylla på med. Men det kändes så konstigt att skriva så jag skrev ingenting. Mm. Och då tänker jag så här, vilken tur att vi delar. Vilken tur att vi kan använda sociala medier på det här sättet. Att skapa igenkänning och inom CFT, common humanity. Att så här, vi är inte ensamma. Det är liksom, du är inte trasig, du är inte knasig. Du är människa.
Mm. Ja, och där skulle jag nog vilja säga att bara för att ge hopp, att självmedkänsla är väldigt värdefullt i början. Det är, i all forskning som görs så visas det på att har man mycket självhat eller självkritik och en svår relation till sig själv, då är det bra att öva upp sin självmedkänsla. Och det är en process i sig, det är ingen quick fix liksom. Men det är en väldigt värdefull relation man kan ha hela livet. Sen när man har börjat få kontakt med att man vet att man kan stötta sig ibland. Och ibland så räcker det inte, så man behöver mer saker. Då brukar det vara lättare att komma upp till det här common humanity, det allmänmänskliga. Ibland kan det väcka jättemycket stress när man inte får tillgång till det. När man känner så här att okej, jag fattar, jag har förståelse för alla andra. Men jag tycker inte om mig själv. Liksom. Jag borde ha fixat det. Liksom. Det är den klassiska. Och då överdriver man oftast sin hjälpsamhet mot andra. För att kompensera mot sig själv. Och det leder ju utmattningen liksom åt oftast fel håll. men så att jag tänkte. Så det kan vara värdefullt att säga. Just att skam och skuld. Att man också skuldbelägger sig själv, det är tungt liksom. Men just att mycket forskning kring de här begreppen visar på att det är en väg att gå. Det är det. Så att jag tänkte, om du vill att jag ska vill att jag ska göra en övning, eller ska vi
bara prata om det? Nej, jag vill att vi gör en övning.
Ja, men för att för jag tycker det är kul, för att nu har vi precis fått ut, nu måste jag prata lite längre innan vi gör övningen. Nej, men för att vi har precis fått ut resultat också från en studie vi har gjort på vuxenpsykiatrin, och där har man sett, där har vi använt den här övningen som jag ska göra nu, men också se, det finns ju massor med olika övningar, så man kan ju behöva jobba på lite olika sätt. Och när man börjar med självmedkänsla, då skulle jag nog säga att den här kan vara bra som vi ska göra, men också trygghetssystemet. Att få bara lära känna sig själv lite grann. Vad är trygghet? vad innebär trygghetssystemet? Det tror jag kan vara en första väg in, liksom. Och veta att man har ett.
Mm.
Det är liksom, för att det kan vara så här, va? Kan man, finns det ens? Då kan man ju luta sig åt det. Att så här, okej, just nu känner man inte det. Det var väldigt länge sedan man kände trygghet och lugn och tillit. Men det finns ju där. Man är en varelse, liksom. Så det kan hjälpa. Då kör vi då.
Mm.
Så det är lite, och det är därför det är kul att jobba kliniskt, eller också att jag tar ju emot privat också. Men just att det är väldigt kul att vara väldigt teoretisk ibland och sen väldigt hands-on. Och som jag tror du också nu jobbar, liksom väldigt i forskning och teori och sen så här och sen mötas liksom. Så den här då kan jag ju liksom prata till alla er som lyssnar också nu då. Nu ska vi göra en guidad självmedkänslaövning. Och den är inte så lång, den kommer vara kanske 3 minuter, men det kan upplevas långt. Men rent konkret så är den kanske 3 minuter. Så för er som lyssnar då kan ni ju välja om ni vill sätta ordning er lite bekvämare kanske. Eller om ni går och lyssnar på det här så kan ni ju liksom göra vad ni behöver för att förbereda er då för att jobba visuellt. Det här handlar ju om att föreställa sig saker. För att hjärnan fungerar ju på det sättet att om man föreställer sig saker så får det en effekt i vår kropp. Och då kan man öva på att föreställa sig saker som skapar lugn, trygghet och möjliggör glädje. Så ganska så direkt så kan ni börja fundera på och tänka på om det finns en person eller en kanske ett husdjur eller ett objekt i er tillvaro som ni bryr er mycket om. Som kanske väcker varma känslor. Om det går att känna det. Men ni vet kanske med er att den här personen eller husdjuret betyder mycket för er. Och det kan hända nu att det kommer upp massa olika personer eller så kommer ingen. Men då är det här en övning så att man kan göra den flera gånger. Så om ni har valt en person så, eller ett djur så håll kvar fokuset på den ett tag. Och sen kan ni prova att rikta de här fraserna som jag kommer att säga till det objekt ni har valt. Jag önskar att du ska få ha hälsa. Jag önskar att du ska få känna glädje. Jag önskar att du ska få slippa lida och få må bra på insidan. Och jag önskar att du ska få känna att du är älskad och trygg. Och bara upplev hur det känns att rikta de här fraserna till den person eller djur du valt för den här övningen. Och sen i nästa steg så kan du inkludera dig själv så att du kan placera dig kanske bredvid eller i en inre bild av att du finns tillsammans med den personen du har valt eller djuret du har valt och upprepa inom dig själv. Jag önskar att vi ska få hälsa. Jag önskar att vi ska få må bra. Jag önskar att vi ska få slippa lida. Och jag önskar att vi ska få känna oss älskade, trygga och känna glädje. Och bara ta en stund och känn hur eftereffekten är utav den här övningen. Kanske hur kroppen känns, hur andningen känns. Sen kan ni avsluta den här övningen genom att ta ett par andetag, öppna ögonen om ni har suttit och haft dem slutna och vara lite mer fri. Och nu vaknade min hund också. Så här, han kände så här, okej, nu har jag gjort mitt. Nej då, men ja, hur tyckte du? Hur blev det för dig?
Jag känner mig mjuk och varm och avslappnande. Jag känner jättemycket kärlek. Jag valde min man. Det har varit, eftersom jag hade min förra vecka med jättejobbig PMS, så har han är alltid väldigt omtänksam och så. Men så var det en sak som jag hade ett stundande möte som jag tyckte var lite jobbigt, och då liksom bara så här smsade han lite innan. Det är bara så fint att han kommer ihåg och han vet vad som är viktigt för mig. Och så då såg jag oss där och så såg jag oss på vårt bröllop. Så det var jättefint att få känna och påminnas om kärleken.
Ja, men det är det. Och just att goda saker är möjligt.
Mm.
Det tror jag. Och det är liksom verkligen vad glädje kan ge. Liksom. Och jag vill säga det finns ju så mycket att säga liksom, och jag tror att det är också utav all min forskning och så här jag har gjort, det att det handlar så mycket om att också möta sina rädslor som är kopplade till de här aspekterna, alltså kärlek, ömsesidighet när det gäller generositet, ha tillit att andra vill en väl. Vet att man är betydelsefull, duger jag, alltså det är så, och det var en väldigt viktig faktor som vi såg både i arbetsliv eller inte, att det kan förekomma mycket av det här goda, men är man blockerad på grund av rädslor eller andra saker så ser man det inte heller, eller den här mottagligheten då, alltså att man är i sitt hotsystem. Så att det är därför det här med flödet är så bra att tänka på, att ge och ta, att uppmärksamma de här aspekterna. Och den här övningen då, för att koppla det jag just sa till den praktiska, är ju det att man kan känna så ofta att man inte är värd att önska sig de här sakerna. Att man inte är värd att känna sig glad. Att man inte är värd att känna självmedkänsla för att man är så dålig. Då är det bra att öva på att rikta det mot någon som man har lite lättsammare till, någon som man håller kär, och att där finns det inte någon värdering, utan ha där återigen det här att ha respekt för sig själv, det man finner är möjligt. Det kan ju vara ett träd liksom i början tills det kan förändras, och sen då se att det här att när man ska placera in sig själv, att man får rikta den här energin till både sig själv och någon annan.
Mm.
Och det blir möjligt kanske att man kanske gör 99% utav den här energin då till den man... Men man får lite
spillöver.
Ja, lite spillvärme. liksom. Och sen helt plötsligt så börjar det där skifta. Så med tiden kanske man ser att man riktar sig mot båda. Så att det kan vara värdefullt att ta med sig. Och jag fick också en erfarenhet av en kollega, för att jag också jobbar mycket med personal och gör såna här övningar och för självomsorg. Och då var det en som hade gjort en sån här övning och hade fått upp en i familjen och kunde inte riktigt förstå så här, men varför fick jag upp den här personen? Liksom, för det kan man ju också börja vara så här, ja, men borde jag inte ta den istället? Nej, men jag borde ju välja den. Och sen helt plötsligt har man ett helt fotbollslag. Och sen säger jag så här, välj en. Men sen visar det några veckor senare att den här familjemedlemmen hade blivit sjuk. Hade inte varit sjuk, utan fick faktiskt en diagnos. Och då sa min kollega så här, att, alltså, det var så fascinerande. Att jag hade ju övat att praktisera, att sända ut, jag önskar dig hälsa. Så det var det första som kom. I att ett tillstånd där man kanske inte känner att man har kontroll över något. Men den kvaliteten och förmågan som kom var att göra sig redo att använda det i en svår situation. Och att det gjorde situationen lättare. Så att man inte kollapsar under stress egentligen eller svåra situationer. Så att det är också mycket av varför man bygger de här positiva kvaliteterna. För att inte kollapsa när det är svårt.
Tack så jättemycket för det här samtalet, för att du ville vara med och prata om det här. Jag undrar ju också ifall du har några tips, förutom såklart alla dina böcker. Jag tycker att yogahjärnan är helt strålande, jag älskar compassion-effekten. Är det någonting mer, några böcker, några poddar, några dokumentärer som du skulle vilja tipsa om ifall man vill läsa mer om det här ämnet? Eller lyssna mer eller lära sig mer om det här ämnet?
Nu blev jag faktiskt lite så här stum, tror jag. Jag tycker ju om din podcast, det du gör.
Då tipsar vi om den här podden.
Ja, precis. Tyvärr. Alltså just nu står det still när det gäller det. Ja, absolut. Har man någon fråga kan man ju kontakta mig, så kan jag säkert ge någon rekommendation. Mm. Det finns ju så väldigt mycket bra grejer, liksom. Det gör ju det, liksom. Och jag, ja, som du vet, jag läser ju oerhört mycket.
Du kanske kan på någonting i efterhand, så lägger vi till det
jag måste show notes. Passa. Ja, på tal om. Ibland blir det så.
Ja.
Ja.
Är det någonting du skulle vilja avsluta med innan vi säger hej då till lyssnarna?
Nej, men tack till alla som har lyssnat. För nu har vi ju pratat mycket, och att man kan... Ja, men det är återigen, det är verkligen att odla en slags vis, klok relation till sig själv. En dikt som jag verkligen också... Ja, men den kan vara hjälpsam. Men dikter kan vara hjälpsamma, faktiskt. Så. Och en som jag brukar återkomma till är ju Thomas Tranströmer som romerska bågar. Och att veta att ibland kan det också upplevas som att man blir aldrig färdig. Det är liksom livet på något sätt. Men det kan bli mer umbärligt. Så jag kanske skulle rekommendera någon diktbok ibland, för att ibland räcker ju inte alltid det synliga eller det praktiska eller allt. Det räcker inte till, så dikter kan fylla, sätta ord på saker när inte musiken eller annat gör det. Så det är kanske dikten.
Mm. Och ifall man blev nyfiken på dig, vart kan man läsa, hitta, finna mer om dig?
Jo, men man kan kolla på min hemsida, tror jag. Det är liksom ett... Ja, det är, man kan mejla mig och så. För jag är ju inte jätteaktiv på sociala medier och så. Så att jag kanske inte fyller det behovet. Så att där... Men har man någon fråga och kan ju gärna kontakta mig så, om man vill.
Och vad heter din hemsida?
Den heter Compassion Lifestyle, heter den.
Och du har ju också en app som man kan ladda ner.
Ja, en gratis app med ljudfiler. Precis.
Och den heter?
Ja, den heter ju också Compassion Lifestyle. Så den är så enkel. Ja, så ställ gärna frågor. Och jag har ju en hel del utbildningar. Och nu kommer ett par böcker också då. Så att om man vill fördjupa sig.
Men då tar vi nästa samtal när nästa av de här 4 böckerna blir klara.
Ja, när de blir det.
Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag.
Tack för att du frågade. Stort tack för samtalet.
Tack så mycket. Hej då!
Hej då!